podcast från Aftonbladet.
Avsnittet presenteras av
ett snabbare kasino, snabbare.com.
Stödlinjen.se, åldersgräns 18 år.
I love you all. I love you all. Thank you so much. We did it, Will! We did it!
That was some fucking Viking comeback.
Debris behind. What is it? Debris.
There's something spread with the engine.
I need a new pet up.
What the? Yeah, what is this? Tractor? What is this tractor on track?
Set my balls,
man. Get my claps and steering wheel. Steering wheel! Claps and steering wheel here!
Vi har en ny racevinnare, Anna. Vi har en ny racevinnare och vi har ett nytt team som vinner ett race. Och vi har ett race där Max Verstappen blir slagen på racingbanan och inget annat. Det låter som att det är jag själv som har vunnit världsmästartiteln i Formel 1. Men herre och allt sånt där. Vilken glädje för underhållningen och hoppet för framtida racing, va? Lando Norris är en racevinnare.
Ja, men visst är det väl fantastiskt egentligen. Och det jag tycker är mest fantastiskt, det kanske inte det faktum att Lando Norris vann, utan det faktum att McLaren är så otroligt duktiga på sina uppdateringar. Alltså för ett år sedan så var de helt urusla. Deras säsong, deras inledning av 2023 var ju en katastrof till dess att man uppdaterade bilen i Österrike. Då som nu fick Lando Norris första uppdateringen. Han flög upp. Därefter kom Piastri och de blev ju bara bättre och bättre under hela hösten, även om de bara tog en sprintseger. I år har de ju legat på en högre nivå från början. De kommer till Miami, Norris får hela uppdateringen, Piastri får ungefär hälften, och Norris visar direkt att han är en vinnare, och teamet visar att man är en vinnare. Det var ju till och med så att Andrea Stella inför det här racet sa att jo, men vi har en bra tendens när det gäller våra uppdateringar, så vi kan säkert slå Red Bull under året. Men de gör det direkt, och det visar ju på hur fantastiskt bra de kalkylerar och räknar när det faktiskt är så att uppdateringen stämmer direkt. Vi kan ju titta på andra team, där kan det ju ta, jag menar, herregud, Mercedes har väntat på uppdateringen som stämmer i typ 3 år snart, känns det som. Alpine fick in till Kina och var betydligt bättre den här helgen och tog en pinne. Men det var ju inte i närheten av att vara så otroligt precisa och rätt i uppdateringarna som var McLaren. Och det är det som jag i alla fall är mest imponerad över, att man plockar in uppdateringarna igen och man sätter dem direkt. Nail, liksom.
Och det talar också, det är också en del av det här att man känner sig hoppfull inför resten av säsongen. Och nej, det är inte på något sätt för att jag avskyr Verstappen, utan det är att man på något sätt avskytt den överlägsenheten och det självklara i vad som kommer hända varje racehelg. Men att man bara tänker nu så här, för det som hände är ju att efter varv 19 så slog Norris Verstappen i alla varv. Och Verstappen blir slagen på banan. Vid omstarten efter säkerhetsbilen, vi kommer till alla grejer som orsakar saker och ting. Men när det är en omstart och Lando Norris ska dra iväg fältet, då var ju Verstappen extremt nära på gång Norris. Och då tänkte man, ja okej, då är det kört då. Men sen så ser man bara hur Norris försprång ökar och ökar. Från att vara liksom inom DRS-avstånd till att när racet är slut så är det, ja, det närmar sig 10 sekunder som han då har haft bättre fart än Verstappen. Och då är det med en uppdatering som Will Joseph, som är race engineer för Norris, säger att det här uppgraderingspaketet, det är egentligen bäst anpassat för andra typer av banor. Och då är man ju så här, va, tänk nu om det kommer, vi kommer fortsätta kanske se något sånt här. Och mot slutet, det är många race kvar.
Det är extremt många race kvar. Alltså, vi är inne på 6:e av 24 race. Och det jag också kan känna lite grann när vi pratar så här, det är ju det faktum att vi får ju se en helt annan Red Bull när Max Verstappen inte ligger i täten. Alltså när den bilen ligger i fri luft så är den ju nästintill oslagbar. Och det vi har sett nu framförallt 22 och 23 är ju att den bilen, ja men har den inte ledningen efter första kurvan, så tar den ledningen efter första kurvan. Och när den har gjort det så får den ju ligga där i fri luft. Nu hamnar han ju efter omstarten bakom Lando Norris. I lite ett liknande läge som vi har sett Sergio Perez fått kämpa under flera säsonger. Och plötsligt så är inte bilen riktigt lika bra. Och vad som också är lite kul tycker jag, det är ju att vi är på 6 race in i säsongen. Och vi har 3 olika team som har vunnit. Red Bull, Ferrari och McLaren. Vi får ju faktiskt gå tillbaks egentligen till... Ja, vi får gå tillbaks till 2021. Men då var det först i det 11:e racet som vi fick en tredje seger. Det var ju faktiskt när Esteban Ocon vann i Ungern med Alpin. Sen fick vi en fjärde segrare det året också då när Daniel Ricciardo vann i Italien. Men
och det var senast McLaren vann också.
Ja, precis. Det var ju på Monza där. Men så att vi får ändå gå tillbaka ett par år för att ens se liksom att vi har så många olika segrare. Och det tycker jag också är lovande inför säsongen.
Ja, och det du säger, alltså att det är 340 race kvar av den här säsongen. Men det här uppgraderingspaketet som de nailar och den här segern som Norris tar, den kommer inte efter race 19 eller efter race 21. Som man skulle kunna tänka att de har jobbat hela säsongen och Red Bull då har så här, ja, men nu har vi redan vunnit, vi blickar framåt. Utan det här händer så här tidigt på säsongen, vilket gör att Verstappen har ju inte kört iväg med mästerskapet än, bara för att han har kört iväg med varje race klart och tydligt och haft en extremt stor segermarginal. Så det här är ju... Sitter man kanske här om 2 veckor och käkar upp de här hoppfulla orden, va? Och Max Verstappen har vunnit igen överlägset. Men här och nu, fy fasen vad det lever alltihopa.
Ja, men det gör det ju verkligen. Och det är lätt, alltså... Det går ju att ta in väldigt mycket poäng i Formel 1. Det som McLaren, Lando Norris, men även Ferrari och... Charles Leclerc, som ju är den förare som ligger närmast Verstappen, även om han inte har vunnit något dropp, varken i fjol eller i år. Det de måste ju lösa, det är ju att bli så här Johan Kristoffersson-aktiga. Fattar du vad jag säger när jag säger så?
Du får gärna berätta för mig och våra lyssnare som inte förstår.
Ja, men Johan Kristoffersson är ju en mästare på att ha den absolut högsta lägsta nivån, oavsett vilken serie han kör i. Han är ju flerfaldig världsmästare i rallycross, mästare i extrem E. Det spelar ingen roll vad den killen sätter sig egentligen, så är han ju, vinner han ju. Och han vinner ju för att han har en så otroligt hög lägsta nivå. Och det är det som, ska man klara av och utmana Verstappen, så måste man, har man ju inte råd att göra några dippar. Alltså Lando Norris första 2 lopp den här säsongen, när han plockar liksom 12 poäng på 2 lopp, det är ju alldeles för lite. Så ska han upp från den fjärde plats han ligger på nu, och ska Charles Leclerc, som ligger 3 i VM, upp, så måste de ju hålla sig där uppe, att de tar över 20 poäng varje race för att kunna utmana Verstappen. För att i slutändan så är det så att det är den förare som är jämnast som har en chans att utmana honom, för så bra är ju fortfarande Red Bull-bilen, så du kan liksom inte, du har inte råd att göra några usla helger, även om det är så många lopp kvar som 18 stycken, vilket typ var en hel säsong bara för ett par år sedan. Men det är ändå där utmaningen ligger.
Ja, det är ju så här också att bara för att det kommer ett uppgraderingspaket så betyder ju inte det att det uppgraderingspaketet är färdigt finslipat in i det finstilta, så att säga. Utan nu har de ju börjat få data på det här och kan förbättra den förbättringen som de har levererat här nu. När de har kunnat köra den ett race, jämföra hälften som var med Piastris bil. Och Piastri var inte långsam heller, ska sägas, i det här racet, trots att han hamnade där han hamnade i resultatlistan. Vi kommer till varför han hamnade där, hoppas jag. Men det är ju nu man kan börja slipa på det här uppgraderingspaketet, när allt har kommit på plats. De små justeringarna och de små muttrarna som ska förflyttas någon nanomillimeter, om nu det är en måttenhet.
Ja, men så är det ju. Men du, jag tycker ju ändå att Piastri var lite halvtaskig, alltså, mot Norris när han plockar poängen för snabbaste varvet. Jag bara, men hallå, det är din polare som leder. Han behöver nog varenda liten poäng han kan få. Så sitter Piastri längst bak och trycker plattan i mattan, så att till och med ingenjörerna måste säga till honom att lugna ner nu, för det är Norris som leder. Vi vill inte ha en säkerhetsbil här. Vi vill inte ha en säkerhetsbil här.
Ja, exakt. Jag skrev upp, hade tänkt att komma dit också när vi skulle snacka Piastri. Men alltså, Piastri måste ju gå in i depån mot slutet. Han låg ju jättebra till och hade en jätterolig kamp med Carlos Sainz. Carlos Sainz, ja, som väl får se som den klumpigaste föraren. Jättesnabb och duktig, men han är också en klumpeduns, det har vi väl sagt flera gånger. Klumpedunsen Sainz kör så illa att Piastri måste in och byta framvinge, och då kommer han såklart ut sist, Piastri. Och men då har han ju överlägset mest fräscha däck, så det är klart han kan köra fort som attans. Men då ligger ju Norris där fram och bara utökar sin ledning mot Verstappen. Och man tänker, wow, det blir full pott. För att Norris hade ju snabbaste varv och hade också snabbaste varv från varv 19. Alltså i jämförelse med Verstappen då, som man tänkte kunde vara den som utmanade. Varför klämmer Piastri in ett snabbaste varv och raderar ut fastest lap-poängen då? Eftersom att han inte hade en chans att ta sig upp, eftersom att han startade ju liksom då efter det där bytet på 19:e plats. Inte skulle han köra upp 9 platser och komma in på en poängplats ju. Så det var ju lite synd på något sätt. Och sen det andra som du adresserar här var ju att Norris hade ju utökat mot Max Verstappen. Och det utökades mer och mer efter varje varv. Och sen då är det väl en landskamp, eller? Mellan Piastri och Ricciardo som utspelar sig där bak. När Piastri ska försöka ta sig förbi Ricciardo, vad som handlar om typ någon av sista platserna liksom. Och då är det ju, då sitter man ju på nålar här. Jag med liksom inte ens en tiotusendel av den racekunskapen som alla i ett team och en förare borde besitta. Men jag sitter ju här och tänker, vad håller Piastri på med? Varför fightas han? Tänk om det blir rödflagg. Men såklart så kommer ju meddelandet till Piastri då när han liksom är så taggad på att köra om, jag tror att det var Ricciardo. Och då säger de till honom på radion: tänk nu på, Lando leder, vi vill inte ha någon säkerhetsbil. För tänk om det hade hänt. Det hade ju varit värre än två teamkamrater som körde ihop med varandra och tog ut varandra ur racet.
Typ ja. Hur lyckades du sammanfatta allting så där bra?
Jag vet inte. Jag går på känsla, Anna. Det är måndag morgon, tänkte jag säga. Men det är ju måndag lunch. Det här avsnittet kommer ut på onsdagen. Men i och med att racet var så sent och så sent var det väl inte, men det var sena tider i alla fall och jag jobbar på mitt skift med annat, så tog jag beslutet att nej, jag går upp imorgon och så kollar jag på racet och så tar jag förmiddagen till det precis innan podden, för att då kan jag komma in med lite svung och vad ska man säga, vind i seglen oavsett vad som hänt. Men så händer det här och jag har liksom precis, hör och häpna nu Anna, jag har torkat tårarna. Jag grät när Norris stod på podiet och tog in. Det var så konstigt att se på podieceremonin också. Man var så redo på att höra holländska, nederländska nationalsången. Men så får man höra något annat. Och så ser jag Norris stå där och då fäller jag tårar.
Ja.
Men det säger kanske mer om mig än om faktiskt grejen. Jag har väl nämnt det här någon gång förut att jag är extremt blödig när det kommer till idrottsliga prestationer för någon som har kämpat för det. Jag kan ju liksom inte titta på Mästarnas mästare till exempel utan att nästan tappa luften varje avsnitt för att jag gråter när de sitter och kollar in de sina gamla filmer. När det var som absolut värst med Mästarnas mästare, eller ja, det är ju på väg dit nu också. När det var som absolut värst så började jag gråta under introvignetten som de hade förut. Då kunde jag sitta och så kunde jag se då när Bernt Johansson kommer cyklandes. Så kan jag börja gråta då. Men nu, den här säsongen, börjar jag gråta innan de börjar kolla på filmerna. När Anja Persson sätter sig i soffan och de ska börja kolla på Anja Perssons race. Eller race. den minnesfilmen. Kanske någon som inte har sett Mästarnas mästare. Men då fick jag tårar. Och nu då, när Lando Norris vann, så satt jag och fick tårar i mina ögon. Det säger någonting om att jag blev också glad för att nu hoppas vi att det blir åka av.
Det gör vi verkligen. Jo, men alltså, ja, okay. Alltså, jag hade ju inte tid att gråta, det kan jag inte säga. Jag var fullt fokuserad på att live. Det var ju otroligt tryck på liven här igår kväll faktiskt. Folk var ju jätteglada och hade 1000 frågor och jag fick ju snart... Alltså mina pekfingrar. Jag har ju inte lärt mig någon sån här riktigt bra fingersättning. Jag började jobba som journalist när jag var alldeles för ung innan jag ens hade börjat med det. Så att jag är ju på fel pekfingervals. Ja. Även om den är min egen och funkar ju egentligen alldeles bra så länge det inte kommer en massa stavningskontroller och sånt där och vänder på saker och ting. Men nej, tårar hade jag faktiskt inte tid med. Men jag tycker att det var en uppfriskande 5 maj.
Ja, vad finns det mer att säga om Norris då? Han skulle ju ta ett tidigt flyg hem där, men det sa ju Hamilton och de andra rutinerade åt honom att nej, du ska inte flyga hem med teamet som det är bestämt. Du ska fira det här, Lando, och du får boka om, så du får flyga hem imorgon istället, för det här ska du fira. Och då sa han ju det också själv. Jag kommer inte sova. Och så skämtar han att... För han hade ju ett litet näsplåster också, Norris, efter en liten krökrunda i Amsterdam, tror jag. Men nu sa han... Jag kommer nog ha lite mer än ett plåster på näsan efter den här utekvällen. Jag kommer inte bry mig. Jag ska njuta av den här tiden. För den här saken kan bara hända en gång i livet när du tar din första F1-seger. Han har ju förtjänat sig en rejäl pannknack, va?
Ja, men det har väl. Jag tänker ju tillbaka på den här. Var det 2018 i Ryssland? När han har ledningen och det börjar att regna och han ska ta beslutet om han ska byta däck eller inte. Och han bara gör det. Det blir bara helt fel. Så han har ju, då fick man ju ont i magen. Och man har bara väntat på... att han ska få den där segern. Så att Lando no wins har ju blivit någonting annat idag.
Ja, jag satt också och tänkte på det där när det var liksom... När man kom på varv, vad körde de? 56-59 varv eller något sånt här. Mm. Och när det var typ då, ja, jag vet inte, när det var kanske 15 varv kvar, så började jag tänka, alltså tänk nu vad som kan flyga igenom den här killens skalle, eftersom att han har varit i det här läget förr. Jag satt också och kollade på molnen. Tänk vad sjukt om det skulle kunna hända igen. Bara letade efter sådana där. Tänk, han sitter där, ett litet misstag och sen den där chikanen där Max Verstappen hade kört undan den där konen. Ett litet, för han var tvungen att köra fortfarande liksom. Det var inte så att han kunde cruisa i mål även fast han liksom hade bäst pace av alla. Men alltså varv efter varv, det där fokuset på att nu ska jag bryta förbannelsen, nu ska jag ta min första seger. Och att han löser det är ju extremt starkt också. Lite annat perspektiv på det då. Förlåt.
Jag ska bara säga 2021 var det när det började regna i Ryssland, inte 2018 som jag felaktigt sa, 2021. Sen tänker jag på, vi har en kille på liven som heter Ubbe. Han älskar att köra regndans när han tycker att det händer för lite. Så han brukar alltid kommentera vilken dans han ska köra och de andra hänger ju på där och funderar över vilken låt han ska dansa till. Och han var igång igår, ganska länge steppade han runt, så länge han... Och jag tänkte bara, nej men sluta nu.
Vadå, när Norris var i ledning?
Ja, men han dansar varenda race där. Han är helt fantastisk, våran Ubbe. Han vill alltid in och köra en regndans för att det ska hända någonting. Men igår så kände jag att hoppas att flåset tryter alltså. Framförallt när Norris låg i ledningen. För då fick jag tankarna tillbaka till Ryssland 2021. När han inte brytte sina torrdäck.
Oh, han, det var hans eget beslut då också, har jag för mig att det var, att han tog beslutet att nej, vi satsar, vi kör för det liksom. Och så kommer det mer och mer regn och det var bara några få varv kvar och så är det, så ser man då, nej Lando, det här är fel beslut, du kommer sladda runt på de där slicksen, vilket han gjorde, och så slank den där segern honom ur näven, Lando Norris. Men det här har han förtjänat, killen.
Ja, det har han. Då tog faktiskt Hamilton sin 100:e GP-seger den gången.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/achieve today.
Ska vi nu, när vi har gått igenom Norris, försöka ta oss tillbaka? För att när det har varit en sprinthelg så strugglar ju alltid vi med vilken ordning man ska ta det här podderiet, va? Vi har hittills under säsongen, förra säsongen och den här säsongen har vi väl kronologiskt betat oss igenom. Men nu var det sådana händelser av sån stor signifikans att vi börjar i racet. Så jag tycker vi håller oss kvar i racet och sen går vi tillbaka. För det var den här helgen alltså utan att Lando Norris då smällde in den här segern, så var det en rolig och händelserik helg med mycket saker att säga, va. Men vi hänger kvar i racet, för att det var ju ett makalöst race med saker och ting som hände. Och det började redan i kurva 1 när Sergio Perez bombar in på starten och är millimeter från att krascha ut Max Verstappen när han bromsar på sig i första kurvan. Max startar ju längst fram efter att ha tagit pole, och så kommer Perez där bakom och glider in på millimetern och är på väg att krascha ut Verstappen. Men alla klarade sig där framme och så kom de vidare.
Mm, det kändes som en repris från sprinten faktiskt. Men nu skulle vi köra i rätt ordning.
Ja, det ska man verkligen. Men du, det som händer där är ju att hade Perez nuddat Verstappen, då hade det varit tack och hej för båda med den där farten som Perez kom in. Den är speciell, den här banan i sett till den där första kurvan när man kommer på det där sättet. Och vi fick se det 2 gånger under den här helgen. Vi ska ta oss tillbaka till när Hamilton gjorde det. Men sen var det ju så, Perez... Han ligger ju tvåa i mästerskapet, Perez, och kämpar ju fortfarande med att liksom bjuda upp till kamp. Och han har det fortfarande tufft. Nära att det smäller i starten i alla fall. Verstappen klarar sig. Vad ska man säga om Verstappens race då, om vi börjar där?
Jo, men jag tycker väl att Max Verstappen, han gör ju vad han ska och vad han kan. Det blir ju väldigt tydligt, han har ju haft en tuff helg. Sett över hela helgen så har han ju haft problem med framförallt balansen i bilen, och han hade också problem ju hårdare gummiblandningarna blev. Alltså redan i sprintkvalet när man körde omgång 1 och 2 på mediumdäcken så var han inte riktigt där vi är vana att se honom. Däremot så funkar han ju riktigt, riktigt bra när det var mjukare däck på bilen. Och så vart det tydligt även i det här racet. För att den första delen när han kör på en mjukare gummiblandning på medium så funkar det ju enligt plan helt enkelt. Men när han får på de hårda däcken som man inte har kört någonting nästan alls under helgen, eftersom man bara hade en träning och då hade man annat att fokusera sig på, så blev problemen större och större. Och det här är en bana som har egentligen 3 helt olika sektorer. Och det var ganska tydligt tycker jag att se att temperaturerna är ju väldigt varma i Miami, vilket gör att asfaltstempen går upp, vilket också ökar slitaget på däcken. 2, sektorerna är väldigt olika, så ska man hitta, det är svårt att hitta balansen att ligga på rätt ställe så du maxar däcken i alla 3 sektorerna på banan. Väldigt knivigt. Och lägg där till då att Verstappen körde över den här konen i racet, vilket sen gör att han faktiskt får skador på golvet under bilen. Så att han har ju en problematik med sig in i racet som blir väldigt, väldigt tydlig när han får på de hårda däcken som inte funkar med hans bil och han dessutom har skador på golvet. Så att första delen, okej. Efter konen, nej, inte riktigt så. Å andra sidan, får man med sig en andra plats, en skithelg, så är det ganska bra.
Ja, så är det ju verkligen. Alltså en skithelg och klart och tydligt tvåa för Verstappen. Men det var också någonting med att se Verstappen göra ett så pass stort misstag, den är ju den där delen av banan när det är så långsamma kurvor, man kommer aldrig över tvåan i växel i ett ganska långt parti här på Miami. Och så är det ju en chikan som man kommer upp i en uppförsbacke. Då måste man ha en kon där för att se att här finns, här är chikanen. Nu vet ni vart ni ska ta sikte på ungefär. För man åker väldigt långsamt så måste man ligga snortajt mot väggen till vänster. Och där missade ju Verstappen på eget maner. Han var inte pressad, han var inte stressad, det var ingen som jagade honom. Det var ingen han försvarade mot, det var ingen som han liksom satsade för att ta sig förbi stenhårt där. Utan då kör ju han för snabbt och kör ner den här konen då, som sitter där så att alla ska kunna se. Och den flyger ju med honom, den åker ju med den där konen som sen släpps på den långa raksträckan. I, ja, vad det nu blir, efter kurva 17 då kanske. Hamilton rapporterar ju om det där att det är svårt att se chikanen när han kommer där. Men då fick man dra en virtuell säkerhetsbil för att, ja, vad heter det, stewards. De får kuta ut och rensa upp efter den där konen som låg mitt i alltihopa. Men det var ju också något nytt att se av Verstappen, tyckte jag. Att han på eget bevåg gör ett så pass stort misstag och flyger på den där konen så den splattras under bilen. Splittras.
The cone at turn 15, what happened there?
I didn't like it, so I decided to take it out and test the durability of the front wing as well. So that's a crash test done. Yeah, there was no damage. The cone was out of the way for everyone, so everyone, it was basically free for all after that.
Jag var rätt impad faktiskt av den där funktionären som sprang ut och fick plocka bort den där alltså.
Bilstarten skulle.
Ja, precis. Men ja, det var det. Jag... Alltså det var ju lite tydligt här, det är lite som vi pratade om inledningsvis ändå. Det är ju att han fick inte det här avståndet som vi är vana att se för Verstappen. Utan Norris låg hela tiden inom ett, vi kan väl kalla det för attackavstånd eller jaktavstånd. Så att han fick aldrig den här luckan som gjorde att han bara liksom kunde glida in i mål. Utan det fanns hela tiden parametrar som gjorde att han inte riktigt drog ifrån. Och det gjorde väl säkert honom lite mer stressad också. Det är inte så här väldigt många tillfällen de senaste säsongerna som han har varit pressad av någonting överhuvudtaget. Vi som kommer ihåg 2021 vet ju att han kan göra misstag. För det såg vi ju vid ett par tillfällen när han hade en sån tight kamp mot Lewis Hamilton. Vilket Hamilton naturligtvis också gjorde det i året. De gjorde ju misstag båda två för att de var pressade. Men sen det nya regelverket infördes 2022 så har ju Verstappen inte ens varit prr.
Ja, nu fattar jag vad du menar. Nej, exakt. Han har inte ens varit prr avpressad. Och det var just det som var grejen här. Han har varit så pass överlägsen som han varit hela säsongen. Visst, han klagade på ett Verstappen sätt under hela helgen på bilen och sådär. Men ja, det var liksom sett till pressen ett orimligt stort misstag, just den grejen, tycker jag väl. Sen hade han inget att sätta emot efter säkerhetsbilen. Säkerhetsbilen som orsakades av krasch mellan en annan av huvudrollsinnehavarna den här helgen, Kevin Magnussen, som den här gången körde ihop med Logan Sargent. Fan, jag ångrar nu att vi inte tog oss tillbaka till sprintkvalet redan direkt och gick i sprinten, för att man ville referera till så mycket. Det är liksom vissa grejer som följetongar här under den här helgen. Hamilton versus Haas-bilarna är en sån, och att Kevin Magnussen är en av de stora huvudrollsinnehavarna. Men
alltså, det är du som leder den här podden, så du får väl tänka till då.
Jag borde ju ha lärt mig ett och annat efter 113 avsnitt, men det kanske är det som är det vackra med det hela också, att baserat på vad som händer så kan man inte bara följa ett format, utan det måste leva lite också, hela här hula-balut. Vi får se hur vi klarar att ta upp den tråden, men det blir i alla fall säkerhetsbil på grund av att Kevin Magnussen och Logan Sargent, hör och häpna, Logan Sargent var inblandad i någon slags oegentligheter. Fan vad sjukt.
Tycker du?
Ja. Ja, det gjorde jag.
Nej, Logan Sargent från Fort Lauderdale, ett par mil norr om Miami. Frågan är väl om det här var hans sista F1-helg eller inte. Det är ju så att någon, ingen vill säga vem, har lämnat in en dispensansökan till FIA om en superlicens för Kimi Antonelli som är Mercedes stora påläggskalv. Han fyller ju inte 18 år förrän i slutet av augusti. Och sen Max Verstappen var 17 år och kom till F1 så har man ju ändrat regelverket. Så man måste ju vara 18 år och ha körkort. Men nu har man lagt in en önskan. Någon har, ingen vill tala om vem det är. Men FIA har fått in en, eller F1 har fått in en önskan om en superlicens för den här unge italienaren som har klivit egentligen från Formel 4 till Formel 2 där han kör i år. Och det pratas väl om då att tanken är att han ska ersätta Sargent hos Williams. För Williams är ju ett sorgligt kapitel i år och Sargent har ju varit ett sorgligt kapitel i 2 år.
Ja, det tillhör ju deras historia att ha en förare som är en sorglig historia. Och det vore väl ändå ödets ironi att spiken i kistan skulle komma efter hans egna hemmarejs. Men det här vet vi, Anna. Det älskar du inte att prata och slå fast saker och ting som inte är bekräftat och inte vet någonting om, för man vet inte. Det skulle kunna vara något annat team som har lämnat in den där reklamationen, tänkte jag säga. Dispensansökan.
Du tänker att Red Bull har gjort det?
Ja, exakt. Ja, men det får vi se då. Mer i det här racet. Det var en rejäl kamp mellan Hamilton och Hulkenberg i början av det här racet. Hamilton som hade det tufft. De var nära på att smälla rejält ett par gånger. Och det är ändå rätt sjukt att under sprinten så hade Hamilton jättemycket kamp med en Haas och Kevin Magnussen. Och i racet så hade han en lång och jämn kamp med Nico Hülkenberg. Och jag undrar vad Anna Andersson hade sagt 2019 om jag sa, ja, men ge dig några år, då kommer du se Hamilton fightas mot en Haas-bil och knappt kunna dra det längsta strået under en hel racinghelg.
Wenn meine Großmutter rede hätte, wäre sie en omnibus, hade jag nog sagt.
Ja, jag vet vad det betyder.
Vad bra.
Om min mormors buss hade däck så skulle den också kanske kunna haft vingar, men det är ingen som vet, för att den har, man vet aldrig, man får bara se.
Precis, typ
ordagrant översatt. Det var alltså Hamilton versus Hulken där ett tag. Vi får väl ändå säga då att under sprinten så var det en liknande fight där Kevin Magnussen slog alla rekord i att försvara för glatta livet när han fightades med Hamilton. Så det var lite sån déjà vu-känsla då för Hamilton när han fightades mycket med Hulken. Men sen var det den här kraschen, och kraschen ledde till en safety car som gav oss ett sällsynt läge när Lando Norris befann sig framför säkerhetsbilen och alla andra befann sig bakom säkerhetsbilen. Vilket ledde till att Verstappen låg bakom säkerhetsbil och var ju sugen på att åka kapp Norris. Men Norris var framför, så han kunde köra ett helt varv. Och så visste de inte riktigt i sändningen. Vad kommer hända nu här? Och Wirdheim föreslog att Norris kör väl bara i kapp. Men så hade det inte blivit, för då hade ju han legat ett varv före alla andra. Och det kändes som att inte FIA visste det heller själva. För de tog så snabbt beslut att släppa ut den här säkerhetsbilen också. I vanliga fall så är det, ja, det är krasch, virtuell säkerhetsbil. Sen går en liten stund och sen kommer säkerhetsbilen ut. Men nu var det säkerhetsbil direkt. Och då var det lite konstigt. Men då fick alla varva och sen så var vi tillbaka där. Men timingmässigt, Lando Norris kunde gå in då och byta däck. Allt stod rätt. Alla stjärnor stod rätt för honom.
Ja, men det var ju så här. I och med att då Verstappen inte hade det här gapet som han brukar ha, så hade han ju nu bara ett par sekunder. Och det tog ju ungefär 10 sekunder kortare tid att byta däcken under säkerhetsbilen än vad det gjorde under racefart, så att säga. Så Verstappen hade ju redan bytt sina däck, men det hade ju inte Norris. Så att han som hade legat och väntat och väntat och väntat på att någonting skulle hända drog ju vinstlotten den här gången. Det hade ju lika gärna kunnat vara, hade ingenting hänt så hade ju han inte fått den möjligheten som han fick. Men så är det ju lite i racing. Alltså, fråga Lewis Hamilton efter 2021. Alltså, ibland så blir det ju så att det sker en olycka och då får man en fördel alternativt en nackdel beroende på när den här säkerhetsbilen kommer ut på banan. Och nu var det ju så. Och en sån som Kevin Magnussen hade ju en extremt tuff helg. Han drog väl på sig 5 straffpoäng, va? Den här helgen. Han hade 5 innan.
Jag tror till och med att han drog på sig 6 straffpoäng. För det här tänkte jag säga till dig i småstatsen sen. Men jag tror att det var 6 straffpoäng, vilket är rekord under en racehelg i Formel 1-historien.
Ja, om det då stämmer. Nu har inte jag kollat den siffran. Jag såg 5, men om du säger 6 så kanske jag får lita på dig. Det som är intressant i det hela är ju att vid 12 straffpoäng så stängs du av en racehelg. Och straffpoängen håller i 1 år. Så om nu Kevin har 1 poäng 6. Kvar.
Ja, han har 11.
Han har 11. Om han har 1 poäng kvar, då betyder det att han ska klara sig alltså, i stort sett fram till i mars nästa år. Innan han är fri. Så en enda straffpoäng till och han blir avstängd.
Det kommer ju inte hända. Så det kommer bli en liten ny händelse för oss att uppleva.
Ja,
det kan ju bli avstängd ett race.
Alltså jag vet ju att Romain Grosjean för flera år sedan, vilket år kommer jag inte ihåg i huvudet, blev avstängd efter en incident som var, ansågs för farlig. Jag tror Alonso var inblandad i den också, jag kommer inte riktigt ihåg när det var. Så det har ju hänt, men inte på det här straffpoängsättet, att man samlar sina straffpoäng. Så har det inte hänt tidigare. Men Kevin, han gjorde ju allt för att köra för teamet och han körde ju... Ja, verkligen på gränsen. Där är ju snarare diskussionen huruvida det är okej att en förare som har en bestraffning och kommer ramla ur en poäng stoppar eller hindrar andra förare för att skydda sin teamkollega. Det är väl nästa diskussion man får ta. Och jag hörde ju Lando Norris tyckte efteråt att det var smart kört, medan hans teamchef Andrea Stella tyckte det var en katastrof. Så det där är ju nästa diskussion då. Om du har en bestraffning med dig, ska du då kunna ligga kvar som en bromskloss och teamköra för någon annan och hindra andra förare? För själv, när du bara då själv får ytterligare 20 sekunder eller 10 sekunder plus 10 sekunder, det spelar ingen roll, för du är ju redan utanför poängen med den första bestraffningen. Det där tror jag är någonting som Formel 1 faktiskt måste titta över hur man ska hantera, för att nu har det blivit lite för många gånger och för många diskussioner.
Mm. Hamilton hade ju dock inga problem med att Magnussen körde som han gjorde mot honom. Men vi ska ta oss dit. Mera kamper fanns ju i det här racet. Någon som vi brukar prata om efter en race är ju Charles Leclerc, men han känns som någon som flög under radarn helt och hållet, medan teamkollegan klumpige Carlos hade en hel del grejer som hände. Han var också lite huvudrollsinnehavare. Och framförallt efter omstarten när han kampades med Piastri. Det var ju... Sainz låg bakom, var sugen på att köra om Piastri. Piastri försvarade sig och det var någon kurva som det var lite oklart om det var schysst gjort av Piastri. Och då var det sån panik på radion för Carlos Sainz som då börjar gorma direkt och bara, då måste Ricky, tell dem, han måste släppa förbi mig, jag måste få åka förbi, annars han kommer få tidsbestraffning, säg åt dem, släpp, han måste släppa förbi mig nu, det var oschysst. Sen slutar allt i hela den här kampen med att det är Sainz som får en bestraffning efter en lång fight och Piastri som tvingas in i depån och byta vinge för att klumpige Carlos har kört över honom. Men det var kul kamp att kolla på.
Men det var det ju definitivt. Där kändes ju också Carlos Sainz lite pressad och stressad. Alltså han har ju en intressant situation, men kanske inte helt önskad situation, Sainz. Eftersom han inte har något kontrakt till nästa år med Ferrari. Och de varianter som finns kvar vet han ju egentligen inte riktigt vad det är eller hur mycket bättre det kan bli, för att Red Bull har ju eventuellt en plats, men man vet inte riktigt, så där ligger han väl och väntar. Och det är också väldigt osäkert kring det här teamet. Är det bara Adrian Newey som försvinner eller blir det strömhopp från Red Bull efter detta? Är det då team som man vill kliva in i, framförallt när Ford också kommer in som ny motortillverkare? Ford som egentligen inte har varit i F1 sedan dess att man sålde teamet till Red Bull för 20 år sedan. Eller vill man ha någonting annat? Ja, det sägs ju att han har haft ett erbjudande från Audi, men det är också ett otroligt osäkert kort vad det skulle kunna göra. Mercedes är inte jätteimponerande just nu med tanke på att de helt enkelt inte har fått ordning på bilen. På flera säsonger så hittar de ju inte rätt. Det spelar ingen roll. Löser de ett problem så får de 278 nya. Så att han har ju nuläget egentligen inte så där jättemånga alternativ. Han sitter ju bara och väntar. Och samtidigt måste han ju själv se till att han blir attraktiv på förarmarknaden. Så han börjar ju bli stressad och pressad också. För att nu har det gått ett par veckor sedan han tog den där segern i Australien. Och jag vet inte om tiden är hans bästa vän här.
Nej, och Leclerc var snabbare än honom också. Men jag tyckte man hörde någonting i just den där, för han kände hur det här racet höll på att glida honom i näven när Piastri var där. Men då tog han det i egna händer bara. Nu skiter jag allt, nu köttar jag sönder Piastri så Piastris race går åt helvete. Så på så sätt tog han sig förbi honom istället, vilket ledde till att Piastri hamnade så långt bak som han gjorde, va? Racet slutar i alla fall med, hör på det här då, Lando Norris etta, 25 poäng. Max Verstappen tvåa på banan alltså. Charles Leclerc trea, Carlos Sainz fyra, Sergio Perez femma, Hamilton sexa, Tsunoda sjua, plockar 6 poäng alltså. Russell åtta, Fernando Alonso nia och en poäng till Esteban Ocon som hade en liten fight med Gasly i början men sen på något mirakulöst sätt körde in en poäng till Alpin. Woo!
Ja, det är väl nästan värt en applåd, va? Det är Alpins första poäng den här säsongen.
Ja, och jag trodde faktiskt att i början av loppet skulle de köra sönder varandra de där två, för de låg så tajt mot varandra i det tajtaste och långsammaste området där runt kurva 15 där Max Verstappen körde över den där konen. Så det kändes som att de där två skulle smälla, men de har fått lite fart under galoscherna, fransoserna ändå, va? Mm. Men racet, det var ju jättekul.
Ja, men det var verkligen ett otroligt roligt race. Det var väl det roligaste på väldigt länge tycker jag. Dels för att det var en oväntad segrare, dels för att det var många spännande sekvenser och dels för att men det har hänt och pratats väldigt mycket om F1 den senaste veckan. Det ligger så himlans mycket i luften kring allt ifrån silly season till avhopp från Red Bull till politiska uttalanden av Christian Horner till
Politiska uttalanden från flera medlemmar i den amerikanska kongressen som vill ha svar på varför de rejectade Andrettis bid också, apropå politiska uttalanden. Men det behöver vi inte prata mer om, det kan vi ta när vi får tid till det någon gång. För jag märker nu bara när jag går igenom den här listan på de som tog poäng att oj, det finns ju mer att säga här. Tsunoda blir sjua, så det är 6 poäng här. Vilken helg Alpin har haft. Men vi kanske kommer till varför Alpin har haft en superhelg. Om vi nu testar då att tidsmaskinsmässigt åka tillbaka till sprintkvalet. Kan vi inte göra det här? Testa.
Vi testar. Jag måste bara skaka rätt huvud för jag är helt fel på det nu, känner jag.
Ja, vi testar. Okej, då har vi tidsmässigt spolat tillbaka våra hjärnor till innan allt det här hände. Så nu tar vi den här lilla the prequel till vad som ledde upp till det här makalösa avslutet med Lando Norris som kronades till segrare och fick sprutad Ferrari på sig på podiet. För det var ändå en hel del som hände under både sprintkval och i sprinten. Det första är vi kommer inte kunna prata om allt det här, men den stora grejen var ju däcken som du redan har pratat om. Men man märkte det såklart och tydligt här för att McLaren såg jättefina ut och de hade byggt upp någonting mot att oj, det här kommer bli jättebra för McLaren när alla körde SQ1 och SQ2 på mediumdäck. Och sen kommer SQ3 och då kör helt plötsligt alla på soft. Men Norris gjorde alltså ett snabbare varv på medium än på soft. Vill du tillägga något där i däcken? Eller känns det som att vi fick det sagt, va?
Nej, men det var ju väldigt, väldigt tydligt. Alltså asfalten här, det här är ju en stadsbana. Stadsbanor har ju ja, men de kan ju vara lite smutsiga och sådär, för att det är inte så många som har kört på banorna innan. Och sen är det ju så här att när man kör på mediumdäcken så är det mediumdäcken som man petar ner i asfalten, så det blir ju snabbare och snabbare och bättre grepp på mediumdäcken. Så när man byter till soft så är det ju, måste ju det materialet så att säga ner i asfalten för att det greppet ska öka också. Så det var ju också en skillnad under sprintkvalet. Det vanliga kvalet kör ju folk på soft liksom redan från scratch. Men på det här sprintkvalet så var det ju medium, medium, soft. Och där fick nog Lando Norris och McLaren, de satte nog det mesta i halsgropen, alltså, för de var ju helt urusla så fort de fick på de mjuka däcken. Medan Max Verstappen och Red Bull blev ju bara bättre ju mjukare däckblandningarna blev.
Ja, McLaren var så snabbast i både SQ1 och SQ2. Sen blev de då för startpositioneringen i sprinten, då blev de 9 och 6 i SQ3. Så det var ju stor skillnad. Det var ju lite så här att man såg hur de var. För Verstappen hade ju problem redan där och då. Och då är det lite så här, när de kommer till SQ3 och har varit snabbast i både 1 och 2, tänker man ju att sån här chans får man bara en gång i livet. Att bli snabbare än Red Bull i ett kval nästan. Och så bara helt plötsligt, ja, det blev ingenting alls överhuvudtaget där.
Nej. Så ungefär så kändes det. Kändes lite så antiklimax. Alltså man byggde upp en förhoppning under SQ1 och SQ2. Så var det lite... Ja, Daniel Ricciardo med sin fjärde plats gjorde ju att det kändes lite roligt. Det kändes som han bara plötsligt fick katten med nio liv när han körde in som fyra i det där kvalet. Men annars tyckte jag det var ganska avslaget.
Ja, jo, men det var det väl. Men han lyfte ju upp det där. Det var i alla fall livat och byggde upp mot ett klimax i SQ3. Men den som är the man of the moment, i alla fall här på sprintkvalet, det har ju ett par huvudrollsinnehavare den här helgen. Eller Ricardo spelar i alla fall någon slags biroll genom att kvalificeras som fyra. Vilket var otroligt. Mm. Och vi kommer till vad som hände med honom där. Hör och häpna, Logan Sargent sist i sprintkvalet. Sen så var det en annan grej som jag reagerade på. Det var något de sa i sändningen faktiskt, att Bottas, han höll på att krocka med Piastri, och då hänvisade de i sändningen till att han hade fått en ny racingingenjör tidigare i veckan utan att veta om att hans racingingenjör skulle bytas. Och då tänkte man, oj, då kanske det är lite kommunikation där mellan de två som inte riktigt har kuggat i varandra. Bottas som höll på att smälla när då en Piastri kom åkandes bakom när han åkte på ett avkylningsvarv, Bottas. Men sen då, Ricciardo som kvalar in på fyra, det var ju den stora behållningen. Och det går ju bra för honom i sprinten också. Han kämpar och sliter med näbbar och klor och allt sånt, vad det nu kan heta. Och gör ett succé-sprintkval och en succé-sprint.
Ja, men han och teamet, vad säger vi, V-Carb eller Racing Bulls eller vad vi nu kallar dem för, småtjurarna. De visste ju att han hade ju en nedflyttning på tre platser med sig till starten av GP. Så egentligen så var det, för de var ju sprinten, det var ju verkligen all in. Det var allt eller inget i den sprinten. Och de satsar ju fullt ut på kvalet och de satsar fullt ut på sprinten. Och han plockar ju, han kör ju ett otroligt bra lopp och plockar fem pinnar, sina första fem poäng för säsongen. När han kör in på den fjärdeplatsen och behåller den. Så för honom var det ju verkligen en riktigt, riktigt bra helg. Och ser man till teamet så plockar ju de in... Vad hade de tagit inför den här helgen? Typ 7 poäng eller någonting.
Och nu kör Ricciardo in 5 under sprinten och Tsunoda... Ja, Tsunoda tar 1 poäng under sprinten också. Och sen kör Tsunoda in 6 poäng under racet.
Ja, så det blev ju en jätteskillnad för dem den här helgen. Alltså, och långt ner i fältet... Om man säger uttrycker sig på det sättet, så är ju de här små poängen så himla viktiga. Så för Racing Bulls var det ju en jackpot-helg. Alltså jag menar, vad mer kan man begära? Inte mycket.
Nej, och han körde ju bra också, Ricardo. Det var inte som att han liksom var jagad av några några små namn, utan det var ju folk som låg bakom. Han startade fyra och gick i mål som fyra. Bakom sig hade han Sainz, Piastri, Hulkenberg, Tsunoda, Gasly och massa folk. Så det var bra av Ricardo, och det behövde han ju verkligen med tanke på allt som vi har pratat om honom, och apropå att vara under press, va? Sen har vi den här starten i sprinten som då Lewis Hamilton satte igång någon slags chain reaction, när han då, som vi refererade till, som Perez gjorde i racet, Hamilton bombar in från höger och ser till att det smäller till både höger och vänster, och två bilar blir out efter det där, och det är Lando Norris och Lance Stroll som får så mycket skador så att de tvingas bryta, va? Så Norris helg började ju inte kanon, men Hamilton tänkte man ju så här: okej, det kanske är dags att damma ut en bestraffning till Hamilton där, för att det är ju rätt klart och tydligt att han kommer in och tar en alldeles för snäv kurva på innerspår och smäller ihop med de andra. Men det fick han inte. Det tog lång tid innan man fick höra vad som skulle ske där mellan de två. Och då var det lite roliga, meningsutbyten där. Först fick man höra Alonso.
Hamilton arrived like a bull.
Sa Hamilton, eller Alonso om Hamilton. Och Hamilton säger: there was a gap and I went for it. Och då skrattar man nästan lite. Ja, det var ett gap som du went for, gode Lewis. Stroll out, Lando Norris out, Alonso fick punka. Och allt det här hände ju då i första kurvan efter att Hamilton satsade rejält. Kommer du ihåg det här?
Ja, det gör jag. Jag flinar lite åt när du refererar åt de här citaten. Egentligen inte bara för din fantastiska dialekt, utan också för att det är
Hamilton arrived like a bull.
Utan också för det faktum att de läggs, alltså de är ju så politiskt korrekta hela tiden. Alltså de talar ju om det egentligen inte för att tala om det för sina team, utan för att påverka domarna. Det är ju lite det som det handlar om hela tiden. Alltså det är så mycket politik. Det är ju en av anledningarna till att det är lite kul med F1 också. Men det är så mycket politik i alla de här citaten, och framförallt av de här erfarna förarna. De vet ju precis vad de ska säga när, liksom, för att få bästa möjliga utslag.
Ja, och någon som inte fick ett bra utslag, det var ju, vi pratade om att Magnussen slog rekord i bestraffningar. Esteban Ocon, han drog på sin 10 sekunders bestraffning före formationsvarvet den här gången. Han är ju annars liksom ett flygande meme, Esteban Ocon, när det kommer till bestraffningar. Och här så körde han på Leclerc i depån, före ens formationsvarvet. Det var inte så att det var under någon safety car eller någon däckbytar mayhem, utan innan ens formationsvarvet började, då drar han ut på en unsafe release och så drar han på sig 10 sekunder i racet. Det var Ocon där. Men sen så kom det då kampen mellan Magnussen och Hamilton. Jag vet inte hur mycket vi råkar nudda vid det, men den är ändå den stora grejen under sprinten. För man tänkte så här att ja, det är klart Hamilton kommer få en bestraffning för det han gjorde i kurva 1. Men det sitter man då och väntar på. Man bara väntar, inget händer. Och då var det nästan lite som att så här, ja, Magnussen tog det lite i egna händer. Att han bestämmer, nej. Ja, nu är det jag som ser till att Hamilton får en bestraffning. Men om att bromsa ner honom och låter han bestraffas med 10 sekunder bakom mig istället. För Magnussen försvarade på många otillåtna sätt mot Hamilton, gång efter gång. På gång.
Ja, men det kändes ju som att han inte bara försvarade Haas ära eller sin egen ära. Han försvarade ju i 17 hela Danmark i det där sättet som han körde. Det var ju som att han drog en plog längs hela liksom, gränsen till Tyskland. Det var ju tvärstopp liksom.
Ja, men han var ju utanför, apropå gränsen. Han var över gränsen och han var utanför banans då, gräns när han bumpade in i Hamilton också. Först så körde han ju, han genade ju rätt igenom chikanen när han var pressad av Hamilton. Alltså Hamilton var bakom. Magnussen genade chikanen och fortsätter köra. Det tjänar han ju hur mycket som helst på just på den delen. Och sen han av banan, han är utanför banan med hela bilen och sen bumpar han in i Hamilton och till slut får han 10 sekunders bestraffning. Det sjuka med det här var ju att det hade gått jättelång tid från när det hände. Då mitt i allt så kommer en Hamilton speeding in the pit lane, att han skulle få en bestraffning för något som hände jättelänge sedan, som tog så himla lång tid. Och sen var det ju det som man alltså Hamilton hade ju bättre fart än Magnussen. Magnussen hade ju fått massa bestraffningar, så han sket ju allt fullständigt och bara försvarade för att Hulkenberg skulle kunna åka iväg. Och då är det någon gång som han bromsar för mycket så att Hamilton får liksom tvärnita. Och mitt i allt då kommer Yuki Tsunoda och smiter förbi båda två till poängplatsen. Så såg det ut som att, jaha, nu blir Hamilton av med poängplatsen till Tsunoda istället. Men till slut så hinner han Hamilton om och tar den där poängen, va? Till slut.
Fast Hamilton åkte ju väl på en bestraffning där också, väl?
Ja, det är så svårt att hålla koll på alltihop.
Alltså, just eftersom han var ju för... Han körde ju för snabbt i depån bakom säkerhetsbilen. Så att...
Det är så otroligt.
Alltså, han kör ju för snabbt i depån bakom säkerhetsbilen. Så att han fick ju ett straff på 20 sekunder och ramla ur poängen. Så han gick i mål som 16:e gubbe. Så det var, alltså, rörigt kan vi säga.
Ja, och till slut fick då Hulkenberg 2 poäng och Yuki Tsunoda fick 1 poäng trots att Hamilton var före Tsunoda in i mål. Men ja, som du säger, Hamilton blir 16:e plats in i mål för speeding in the pit lane som var så långt tidigare. Det kändes som att han, ja, det var rörigt, minst sagt. Men ändå underhållande race där alltihopa. Där Kevin Magnussen var min favorit ändå, även fast han gjorde lite olagliga saker, va? Tyckte jag var kul. Okej, nu har vi betat av race, sprintkval och sprint. Kvalet, det fanns inte så mycket att säga om kvalet till själva racet, va? Max tar pole och hans reaktion på när han får reda på att han gör ett varv som han tycker är ruttet. Och sen berättar de för honom att han tar pole. Då lät det så här.
Sprint pole position. Smiles for Red Bull.
Okay, I think that's it. That's P1, Max.
Lol. What happened to the others? Mate, this was terrible.
Slightly worse changes than you, maybe.
I mean, I'll take it, but yeah.
Han säger alltså bara lol. Det är ju otroligt ändå. Han tar pole och tycker att, vad händer med alla andra?
Ja, på något sätt kändes... men det där kvalet, jag vet inte ens om jag orkar gå in på det. För att jag tycker att... det mest talande för det var väl ändå Daniel Ricciardos... fall liksom. 4 i sprinten och sen så ska man upp kvala några timmar senare och så bara rätt ner i källan, och resten av kvalet upplevde jag som men lite tråkigt faktiskt.
Det var det verkligen. Framförallt att alla var långsamma. Men sen så, som vi har nämnt, levde verkligen racet upp och drog den här racehelgen i mål. Nu ska du och jag dra den här i mål genom att du sätter plus och att jag levererar småstats. Let's go!
Hi, this is Craig Robinson from Ways to Win. And support for this podcast comes from Invesco QQQ. Invesco QQQ is proud to sponsor this episode and even prouder to provide access to innovation for the last 25 years. Basketball has had innovations over the years, too. We're seeing the game played in new ways every day. Learn more at Invesco.com/QQQ. Let's rethink possibility. Invesco Distributors, Inc.
Ja, men jag börjar med plussen och startar med ett motorstopp till Christian Horner som ju var supergnällig efter det att Lando Norris vunnit och menade på att det var fel av säkerhetsbilen och hit och dit. Och jag känner att, nej, men kom igen nu då. Killen har ju äntligen vunnit ett race. Till och med Max Verstappen gratulerar honom. Alla förarna på gridden gratulerar honom. Kan du då inte låta bli att vara en surgnällgubbe en liten stund? Håll bara snattran.
Håll snattran, jag håller med.
Ett plus går till Logan Sargent, punkt. Underkänt, punkt.
Ja, det var inte det sista vi såg av han, eller är det det sista vi ser av han? Kom igen nu.
Vi närmar oss slutet.
Ja, två plus då.
Två plus går till Alpin som tar årets första poäng, Esteban Ocon. Den har de kämpat länge för. Framförallt så är det tydligt bevis på att den här uppdateringen som de hade med sig till Kina faktiskt har varit ett lyft framåt. Så det var ju plus. Sen så fortsätter jag att titta på de mindre teamen idag, faktiskt. Och jag tycker att Haas är värt 3+. För att de fortsätter att plocka de här små poängen. De är nu 7 i konstruktörsmästerskapet och har plockat 7 pinnar. Det är 7 pinnar mer än vad team som Williams och Kick Sauber har gjort. Så att tycker ändå det är positivt att se att de plockar de ströpoäng som blir över. Det kan ju vara så att det är Haas räddning till bonusutbetalningarna i år faktiskt.
Mm. Och så var Hülkenberg var ju bara någon sekund bakom Ocon på, i racet också. Så det var ju nära en poäng till också.
Absolut. 4 plus går ju till Racing Bulls, våra småtjurar. För att jag tycker ändå att de plockar ju massor med poäng den här helgen. Alltså, så de är uppe på 19 poäng. De är 6 i konstruktörsmästerskapet. 19 poäng på dem som jag sa. Haas är 7 på 7. Alltså det är 12 poäng ner. Och sen har de ju bara lite mer än 20 poäng då upp till Aston Martin som är 5. Och Aston Martin funkar ju inte alls den här helgen överhuvudtaget. Så att jag tycker det var positivt att småtjurarna verkligen tog de poäng man kunde och la lite bonus på det. Så det tycker jag är värt 4+. Och sen 5+, det finns ju bara en. Lando Norris. Punkt.
Vi slutade plussen med 5+ till Lando Norris och vi börjar småstädsen med Lando Norris för han är den första brittiska föraren att vinna för ett brittiskt team sedan Jenson Button vann Brasiliens GP 2012. Ja, tänker du då Anna? Va? Är inte Mercedes ett brittiskt team? Nej, inte om man tolkar det på det här sättet i alla fall.
Men Mercedes kör ju under tysk flagga även om man har båda fabrikerna i England. Men där har vi samma sak faktiskt med Red Bull. De har ju sina fabriker också i England, men de kör under österrikisk licens.
Den andra småstaten jag vill dra upp här är att för tredje året i rad i Miami så händer det här. Man tar pole och så blir man tvåa. 2022 så tog Leclerc pole, blev tvåa. 2023 tog Perez pole, blev tvåa. 2024 tog Max Verstappen pole och blev tvåa i racet. Och nu är det också så här att 209 starter i Formel 1, 0 podium. Nico Hülkenberg har nu rekordet själv för flest starter utan att ha någonsin stått på podiet. Sen har jag en annan stat här. 0 liter vatten. Så mycket drack Charles Leclerc under det här racet. Inget vatten. Det var fel på hela Hoola Baloot vattenmekaniken från de här formationsvarvet. Så jag tror att Leclerc var nog törstig innan han fick den här. Det godaste vattnet jag kan tänka mig är efter ett F1-race och de här jättefina glasflaskorna som har den här imman på utsidan som de häller i sig. Det ser så otroligt gott ut det här vattnet. Så det smakar nog extra gott för Charles Leclerc. Nu tycker jag att vi tackar Lando Norris för att han bjöd oss på ett så himla uppsving i förhoppningarna framåt till den här Formel 1-säsongen. Vad kul det ska bli att fortsätta följa. Men så synd är att det inte är något race den här helgen som kommer.
Nej, men sen ska vi till Imola. Där blev det ju inget race i fjol på grund av de rejäla vattenmängder och de översvämningar som förstörde möjligheten till F1-race på Imola i Italien i fjol. Och så jag ser faktiskt fram emot det racet. Det är också en klassisk bana, lite Ferrari-bana också. Den är inte alls långt ifrån Maranello. Så att det känns kul att komma dit tycker jag.
Mm. Och Ferrari kanske ställer till med något nytt litet klistermärke på bilen eftersom att deras specialare, den blåa bilen de hintade om, det vill säga några blåa stripes på bilen som vi fick se, men ändå lite gulliga Luigi-färgade dräkter under Miamis GP, så får vi kanske se någonting på Ferrarin nere i Italien när det väl ska resas där. Vad kul! Grattis Lando Norris, grattis alla neutrala Formel 1-fans får man väl säga kanske också då, för att nu blickar vi framåt och så kör vi vidare. Tack för idag! Woo!
I love you all. I love you all. Thank you so much. We did it, Will! We did it!
That was some fucking Viking comeback.
Debris behind. What is debris?
There's something dead with the engine.
And you said you picked up for that.
What the? Yeah, what is this? Tractor? What is this tractor on track?
Set my balls on.
Get my claps and steering wheel. Steering wheel. Claps and steering wheel here.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.